Johannes evangeliet är mycket intressant i sitt upplägg, då den i undervisningen väver in människors upplevelser av Jesus. Vi hade väl kommit med undervisningen och väntat med tillämpningen. Men Jesus hade sin egen metod när han vandrade fram och mötte behoven. Och när apostlagärningarna beskriver detta så talas det om vad Jesus gjorde och lärde. Jesus var alltså ingen teoretiker som kom med idéer och sedan får ni klara ut resten själva. Utan han såg vad människan befann sig och mötte behovet just där. Faran för oss kan vara att vi blir teoretiker i fingerspetsarna men glömmer behoven. Det måste alltså finnas ett sammanhang mellan lära och liv. Och vi ska ha detta med oss i undervisningen, att det finns en tillämpning. Vi möter detta redan i första kapitlet i Johannes evangeliet. Vi får veta att i begynnelsen var ordet, och ordet var hos Gud, och ordet var Gud. Detta var i begynnelsen hos Gud. Genom det har allt blivit till, och utan det har intet blivit till som är till. Tänk att få veta dessa himmelska fakta. Men finns det någon tillämpning för oss? Ja visst. Ordet var kött och tog sin boning ibland oss. Och visst är det helt underbart i himlen med dessa himmelska verkligheter. Ordet som var Gud och ordet som var hos Gud. Men tänk att det kan bli så underbart hos oss med en sådan närhet. Att ordet Jesus Kristus bor ibland oss. Och när vi nu ska tala om den frälsningsplan som tänktes ut av Gud i minsta detalj i himlen, så är det ju helt underbart att den förverkligades här på jorden. Och nu kommer vi till den text som föregår Bibelns mest kända vers, Johannes 3 och 16. Ty så älskade Gud världen, att han utgav sin enfödde son, på det att var och en som tror på honom skall inte förgås, men ha evigt liv. Men innan vi tar den text som föregår denna underbara vers, så tänker vi över att den föregås av Jesus samtal med Nikodemus. Vikten av att bli född på nytt. Och vi läser så texten, Johannes 3 och 12. Tror ni icke när jag talar till er om jordiska ting? Hur ska ni då kunna tro när jag talar till er om himmelska ting? Och likväl har ingen stigit upp till himmelen, utan den som steg ned från himmelen, människosonen som var i himmelen. Och denna text är inte bara en liten markering. Tänk dig att mellan dessa två företeelser med Jesus, han som steg ned och han som steg upp, ligger hela Guds frälsningsplan förverkligad här på jorden. Det handlar alltså fullt och helt om det Jesus utförde. Vad oerhört stort att Jesus steg ner. Tänk om han förblivit i himmelen. Ja, då hade vi varit förlorade. Utan hopp och utan Gud i världen. På väg mot ett evigt fördärv. Men nu kom Jesus med det eviga livet för att vi skulle få liv och övernog i honom. Vilken frälsning, vilken förvandling vi får genom Jesus. Och nu går vi till den text som beskriver detta nedstigande på ett fullödigt sätt. Filipperbrevet 2 och 5. Varen så till sinnes som Kristus Jesus var, han som var till i Guds skepnad, men inte räknade jämlikheten med Gud så som ett byte, utan utblottade sig själv i det han antog tjänareskepnad när han kom i människogestalt. Så befanns han i utvärtes motto vara så som en människa och ödmjukade sig och blev lydig intill döden, ja intill döden på korset. Ja, det var begynnelsen till förverkligandet av frälsningsplanen. Och nu ska vi se mot himmelen före detta nedstigande hände och möta Guds tanke, Guds frälsningsplan. Vi läser från Efesierbrevet 1 och 3. Välsignad var vår Herres Jesu Kristi Gud och Fader, som i Kristus har välsignat oss med all den himmelska världens andliga välsignelse. Och så kommer det, så som han ju för en världens grund var lagd, har utvalt oss i honom till att vara heliga och ostraffliga inför sig. Vi möts av en helt svindlande tanke som likväl är så fast i sin eviga förankring i Gud, i en förutbestämmelse. Det är Guds tanke, Guds frälsningsplan, och den uttrycks här att vi har all den himmelska världens andliga välsignelse i Kristus Jesus. Här och nu i tiden. Men så ligger det förankrat i Guds tanke, i Guds väsen från evighet i himmelen. Och med ett enkelt såsom dra slöjan åt sido och vi får blicka in i Guds utväljelse, i en förutbestämmelse. Och nu finns denna tanke i vissa kretsar att några är utvalda till att bli frälsta och andra utvalda till att gå förlorade. Den tanken vill jag definitivt avfärda. Och nu tar vi med ett par verser till här i Efesierbrevet 1 och 5. Ty i sin kärlek förutbestämde han oss till barnaskap hos sig genom Jesus Kristus efter sin viljas behag, den nådeshärlige pris varmed han har benådat oss i den älskade. Guds utväljelse är i Kristus Jesus, i ett barnaskap hos Gud. Det som tog emot honom, Jesus, gav han makt att bli Guds barn åt den som tror på hans namn. Och det har blivit födda av Gud. Utväljelsen ligger i att de som tar emot Jesus är utvalda. Ja, men då ligger det ju i våra händer om vi vill vara utvalda eller förkastade. Ja, precis. Alltså tänkte Gud ut ursprunget ur hans eget väsen. En utväljelse för alla som tror på Jesus. Och även om denna utväljelse är så stor och omfattande att det gäller alla, att alla genom tro på Jesus kan bli Guds barn, så möter oss utväljelsens begränsning här i tiden. Det heter om Jesus: i världen var han, och genom honom hade världen blivit till, men världen ville inte veta av honom. Och han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot honom. Ja, vänner, många är kallade, men få är utvalda. Av det skälet att de inte vill tro på Jesus och avvisar honom. För utväljelsen, vet du, den ligger i det här: åt alla dem som tog emot honom gav han makt att bli Guds barn, åt dem som tror på hans namn. Det är ju ett helt oerhört innehåll i Guds frälsningsplan. Vad ligger nu i utväljelsen? Jo, i utväljelsen ligger att vara heliga och ostraffliga inför Gud. Det räcker alltså inte med en moralisk upprustning, det vill säga ja till en del och nej till annat. Utan här behövs en sån genomgripande förändring, en förvandling av våra liv, att det blir tal om nyfödelse. Där det gamla är förgånget och något nytt har kommit. Vi som var döda i synder och överträdelser, på väg bort ifrån Gud mot ett evigt mörker, ett evigt fördärv. Vi måste nödvändigtvis få en kursändring i våra liv, en omvändelse, en sinnesändring, där vi vänder oss bort ifrån synden och vänder oss till Jesus och blir, som vi läste, benådade i honom. Och denna strafffrihet, heliga och ostraffliga inför honom, som Guds frälsningsplan innebär, den blir vår när vi blir benådade av honom. Ty av nåden är vi frälsta, och det är inte av oss själva. Guds gåva är det. Tänk att vi människor som har såna problem med livets utfordringar ska stå heliga och ostraffliga inför Gud genom Guds utväljelse i Kristus i Jesus. Vad Gud såg långt, han såg dig och han såg mig, och han såg vårt behov, vårt verkliga behov om en frälsning i Jesus Kristus. Ty i honom, i Jesus Kristus, har vi förlossningen. Genom hans blod förlåtelse för våra synder efter hans nåds rikedom. Vi som var på dödsgången, väntande på det eviga straffets verkställan, blev benådade och ostraffliga därför att Jesus tog vårt straff på sig. Ja, straffet blev lagt på honom för att vi skulle få frid, och genom hans sår blev vi helade. Strafffriheten, ostraffligheten, den finns hos Jesus och endast i honom. Och den är total. Tänk om vi hade kunnat sett Gud i hans utväljelse där i himlen. Ja, då hade vi mötts av en glödhet kärlek. Och det är en kärlek som aldrig svalnar eller blir kall, utan är utgivande med Jesus ända in i döden. Ja, döden på korset. Där, ja, där blev offret givet för vår synd. Se, ja, se Guds lamm som borttager världens synd. Och nu ska vi tala om hur Gud utsåg sitt offerlamm. Det är ju ett förhållande mellan Fadern och Sonen som utspelar sig här i fullkomligheten i den himmelska världen. Men det finns en underbar bild här i tiden på förhållandet mellan Fadern och Sonen, mellan Abraham och hans son Isak. När de vandrade tillsammans mot offerhöjden. Och vi läser från första Moseboks 22 kapitel och 4 vers. När nu Abraham på tredje dagen lyfte upp sina ögon och fick se platsen på avstånd, sa han till sina tjänare: stanna ni här med åsnan, jag och gossen vill gå dit bort. När vi har tillbett ska vi komma tillbaka till er. Och Abraham tog veden till brännoffret och lade den på sin son Isak. Men själv tog han elden och kniven, och det ging och så båda tillsammans. Då talade Isak till sin fader Abraham och sa: min fader. Han svarade: vad vill du, min son? Han sa: se, här är elden och veden, men var är fåret till brännoffret? Abraham svarade: Gud utser nog åt sig fåret till brännoffret, min son. Så gingo de båda tillsammans. Jag tycker inramningen här till texten är så underbar. Det heter: det gingo båda tillsammans. Och ännu en gång: det gingo båda tillsammans. Och det, ja just det, var som skedde i den himmelska världen. När Gud utsåg offerlammet för våra synder. Den himmelska harmonin stördes inte när Fadern presenterade sin frälsningsplan, sin offertanke för sin son som skulle bli offret. Tvärtom, den himmelska harmonin, friden, skulle utbredas helt ner till oss här på jorden. Genom offerlammet Jesus Kristus. Gud, Fadern, vred inte om armen på sin son Jesus Kristus och tvingade honom hit ner till jorden som ett offerlamm. Utan Jesus, han kom av fri vilja. Och så säger han vid sitt inträde i världen: en kropp beredde du mig, i bokrullen är skrivet om mig, för att göra din vilja, o Gud. Så kom Jesus för att ge Gud lösepenningen för vår själ. Och Jesus kommer till oss som ett offerlamm med ett evigt värde som vi saknade, hans dyrbara blod. För det var inte med förgängliga ting, med silver och guld, som vi har blivit lösköpta för den vandel vi förde i förfänglighet efter fädernas sätt, utan med Kristi dyra blod, så som är blodet av ett felfritt lamm utan fläck. Och i texten här från första Petrus brevs första kapitel och 18 vers och neröver möter oss så detta oerhörda, detta förutseende i himmelen. Det heter från den 20 versen: så var förutsett om honom, alltså om Jesus, före världens begynnelse, men först nu i de yttersta tiderna har han blivit uppenbara för er skull. Ni som genom honom tror på Gud, vilken uppväckte honom från de döda och gav honom härlighet, så att er tro nu också kan vara ett hopp till Gud. Ja, vi kunde inte framställa något felfritt offer, något som gäller för samvetets krav, men ännu mer som gäller inför Gud. För omöjligt är att bockars och kalvars blod ska kunna borttaga synder. Och om vi än går så drastiskt tillväga som psalm 49 beskriver, att vi förlitar oss på våra ägodelar och berömmer oss av vår stora rikedom, och om vi nu ger allt detta, så finner vi dock att vår skuld inför Gud är obetald. Och salmen säger: sin broder kan ingen förlossa eller giva Gud lösepenningen för honom. För dyr är lösen för hans själ och kan inte betalas till evig tid, så att han skulle få leva för alltid och undgå att se graven. Men tänk, vänner, vi har blivit lösköpta med det oförgängliga, med Kristi dyra blod, med det offerlamm Gud utsåg i himmelen i evigheten och sände till oss med Jesus, hans syndfria kropp och hans dyrbara blod, till att lösköpa oss och ge oss förlossning till ett helt nytt liv, till rening för våra synder. Och så får vi uppleva detta underbara, att Jesu Kristi, Guds sons blod, renar från all synd. Tänk att den frälsningsplan Gud tänkte ut i himlen förverkligades med Jesus här på jorden. Och tänk att en utväljelse Gud gjorde i himmelen kan bli verklighet i våra liv genom tro på Jesus. Tänk att vi en dag kan få stå fram inför en helig Gud i hans himmel. Fläckfria, heliga och ostraffliga. På grund av detta underbara Guds utväljelse i Kristus Jesus. På grund av det dyrbara blodet som flöt till försoning för våra synder på Golgata. Låt Guds eviga tanke slå rot i din själ. Låt Guds frälsningsplan uttänkt i himlen förverkligas i ditt liv här och nu. Idag är frälsningens dag. Idag är välbehaglig tid. Skjut aldrig upp avgörandet till en oviss morgondag, utan låt Jesus få träda in som Herre i ditt liv idag.